Välkommen till Radio Maranata. Jag heter Paulus Eliasson och just nu så har jag gående en bibelstudieserie över Daniels bok i Bibeln, Gamla Testamentet. Det här är den 12:e delen och vi har kommit fram till mitten av kapitel 6. Och om du har missat någon del eller om du kanske vill höra dem igen eller om du vill dela med dig av de här programmen till någon som du tror kan ha nytta av att lyssna på dem, så kan du gå in på maranata.se eller du kan bläddra tillbaka i Maranata Podcasts arkiv i din podcast-app. Men nu så ska vi plocka upp tråden där vi släppte den i Daniel kapitel 6, där det handlar om hur Daniel just har gått upp på sitt rum för att be, trots att kungen just har utfärdat en lag som gör det förbjudet att be till någon annan än just kung Darius under 30 dagar. Vi läser ifrån vers 10 för att få lite sammanhang till den här texten. Där står det så här: så snart Daniel fick veta att skrivelsen var uppsatt gick han in i sitt hus. På övervåningen hade han fönster öppna i riktning mot Jerusalem. Där föll han ner på knä 3 gånger om dagen och bad och tackade sin Gud, precis som han brukat göra. Då kom männen instormande och fann Daniel i färd med att be och åkalla sin Gud. De gick då till kungen och frågade honom om det kungliga påbudet. Har du inte satt upp ett påbud om att den som under 30 dagar ber till någon annan gud eller människa än till dig, o konung, ska kastas i lejongropen? Kungen svarade jo, och påbudet står fast efter Mediens och Persiens orubbliga lag. Det är då Daniel kapitel 6, vers 10-12. Och jag hoppas att du kommer ihåg det som vi talade om förra gången, de här som konspirerade mot Daniel för att försöka hitta något som de kunde anklaga honom för. De gick till kungen och fick honom att instifta en lag som betydde att man skulle bara kunna be till honom under 30 dagar. Och om inte så skulle man kastas i en lejongrop. Och den här konspirationen mot Daniel, den funkade. Det är det som kommer fram här, att precis som de här furstarna misstänkte så bröt Daniel mot kungens bud det första han gjorde, just därför att det handlade om hans tillbedjan. Så de gjorde som goda skvallerbyttor gör, de gick och pratade med kungen. Och i den sista versen här så bekräftar kungen det han har sagt och refererar då till Mediens och Persiens orubbliga lag. Och hur var det egentligen med den här lagen? Rent historiskt så finns det inga andra källor än Bibeln som säger att Mediens och Persiens lag var extremt orubbliga eller att de var mer orubbliga än några andra lagar. Men det bekräftas i andra källor också att lagen hade en väldigt viktig roll i det persiska samhället, och det finns också inskriptioner som bekräftar att kungen hade en väldigt stor auktoritet i Medien och Persien. Intressant nog så skrivs det både i Daniels bok och också senare i Esters bok på 2 olika ställen att Mediens och Persiens lagar var orubbliga. Och det är ju, i utgångspunkt så är ju det en väldigt bra sak att lagar är orubbliga, då måste alla förhålla sig till dem. Alternativet är ju att ingen förhåller sig till lagarna eller att bara vissa behöver göra det, och det är ju i alla fall inte bra. Domarboken till exempel talar ju om tider då man i Israel inte hade någon respekt för lagen, utan alla gjorde precis som de själva ville och tänkte. Och så kan man ju läsa där och se att det var verkligen inget bra system, utan det det gjorde var att det la grunden för ren anarkism, skulle vi väl ha kallat det för idag under den här domartiden. Och det gör att samhällssystem som inte har starka lagar, de faller ihop av sig själva. Det var i Norge så brukar man citera den norske kungen Magnus Lagabøte, en kung på 1200-talet som sa att med lögum ska land bygga, eller med lag ska landet byggas. Och tanken i det uttalandet är att ingen i landet ska stå över lagen, inte ens de som har utfärdat lagarna, och att det bara är så man skapar ett fungerande rättssystem. Och än en gång, det är helt sant. Och det är bättre än alternativet, alltså laglöshet. Men det finns ändå ett grundläggande problem som man inte kan lagstifta bort. Och det är att de som skapar lagarna, oavsett om de är orubbliga eller inte, är svaga syndare. Människor som inte vet allt. En stark rättsprincip hjälper inte om den starka rättsprincipen i sig själv står på ett gungande fundament, så att säga. Och det är det här vi har ett exempel på här i berättelsen om Mediens och Persiens lag. Och vi kan ju vara glada över de rättsprinciper vi har i Sverige. Det finns folkvalda representanter som stiftar lagarna. Det finns en polismyndighet som hanterar de situationer där lagen bryts. Det finns åklagare som bedömer om det finns misstanke om brott, att brott har begåtts, som inleder utredningar och väcker åtal. Och det finns domstolar som bedömer om brott kan styrkas utifrån lagarna som då riksdagen har stiftat och som dömer eller friar utifrån de principerna. Och jag måste säga, jag är glad för att vi har de här principerna. För alternativet hade varit mycket, mycket värre. Men i botten av det här så ligger det ändå att det är mänskliga principer byggd på mänskligt intellekt och med människors syndiga natur som influens i alla led. Det är helt enkelt inte nog, och det är därför man måste ibland, som aposteln Petrus sa, man måste lyda Gud mer än människor. Nog om det, om vi går vidare i berättelsen här så står det ju att Darius, även om han hade instiftat den här lagen och hade varit positiv till den, så när han förstod vad som hände så ville han inte straffa Daniel. Så här står det från den 13 till den 16 versen. Då sa de till kungen: Daniel, en av de judiska fångarna, har varken tagit hänsyn till dig eller det påbud du utfärdat, utan ber sin bön 3 gånger om dagen. När kungen hörde det blev han djupt bedrövad och bestämde sig för att rädda Daniel. Ända till solnedgången ansträngde han sig för att finna en utväg och rädda honom. Då skyndade männen in till kungen och sa till honom: vet, o konung, att det är Mediens och Persiens lag att de påbud och förordningar som kungen utfärdar inte kan återkallas. Då lät kungen hämta Daniel och kasta honom i lejongropen, och kungen sa till Daniel: må din Gud som du ständigt dyrkar rädda dig. Det är alltså vers 13-16. Och kung Nebukadnessar i kapitel 3 i Daniel, han frågade Sadrak, Mesak och Abednego så här: vilken Gud kan då rädda er ur mina händer? Darius är lite mer välvillig och säger istället: må din Gud som du ständigt dyrkar rädda dig. Han önskar i alla fall att han ska bli räddad, till skillnad från då Nebukadnessar i Babylon. Men tänk ändå vilket vittnesbörd. Han säger: som du ständigt dyrkar. Må din Gud som du ständigt dyrkar rädda dig. Det här verkar som att det var Daniels mest framträdande kännetecken, att han dyrkade himmelens Gud, och att han gjorde det ständigt, med stadighet. Och det är det den här texten faktiskt handlar om, att Daniel har inte ens tänkt låta 30 dagar gå förbi utan att han dyrkar himmelens Gud. Och låt mig påminna lite om det jag sa då jag gick igenom den här texten för 2 år sedan i Radio Maranata. För jag hade ju ett enkelt bibelstudium, eller ett enskilt bibelstudium om det här i en halvtimme, Daniels bok kapitel 6 då för 2 år sedan. Och det jag sa då, det var att det finns många paralleller mellan Daniel och Jesus i den här situationen. Det står att man fann ingen synd hos Daniel, men man ville döda honom ändå därför att han ansågs som ett hot mot maktmänniskorna i sin tid, precis som Jesus. Daniel bad på sitt rum då han fångades. Jesus bad i Getsemane. Daniel försökte frige, förlåt mig, Darius försökte frige Daniel. Pilatus försökte frige Jesus. Lejongropen var en säker död och det var också korsfästning. Och med det i tankarna så kan du se nu när vi ska läsa några verser till om du kan se någonting som påminner här om Jesu död och uppståndelse. Och berättelserna som vi möter i evangelien. Om vi läser vers 17-20 så står det: om man bar fram en sten och lade den över gropens öppning och kungen förseglade den med sitt eget och sina stormäns sigill för att ingen skulle kunna ändra i det som hände med Daniel. Sedan gick kungen hem till sitt palats. Han fastade hela natten och lät inga kvinnor komma in till sig och han kunde inte sova. På morgonen när det ljusnade steg kungen upp och skyndade till lejongropen. När han kom i närheten av gropen ropade han på Daniel med ängslig röst. Han sa: Daniel, du den levande gudens tjänare, har din gud som du ständigt dyrkar kunnat rädda dig från lejonen? Det var vers 17-20. Så det står att man bär fram en stor sten och lägger den över gropens öppning, som man också gjorde med Jesu grav. Den förseglades, som det står att man gjorde med Jesu grav. Natten går och morgonen kommer. Och på morgonen när det ljusnade så sprang kungen till den här gropen för att se om himmelens gud skulle bevara sin tjänare. På samma sätt som de här lärjungarna sprang till graven för att se om det änglarna hade sagt och det kvinnorna hade sagt var sant. Det finns alltså likheter, men det finns också många kontraster i den här berättelsen. Och det är alldeles för många paralleller för att det skulle kunna varit en slump. Men samtidigt så finns det inga bevis för att evangeliets författare har liksom hämtat inspiration härifrån. Utan det verkar vara ett system eller ett mönster som upprepar sig gång på gång genom hela Bibeln. Man kan tänka på andra som har varit trofasta i svåra situationer som Josef i Egypten till exempel, Davids trofasthet innan han blev kung. Gång på gång så ser man att Gud bevarar den som är trofast och han ger seger, inte genom att han bevarar från farorna men att han bevarar i farorna, inte från döden. Men genom döden, till och med den säkra döden, så är han där. Och det ska vi strax komma tillbaka till. Men vi ska läsa nästa två versar också, vers 21 och 22. Vad Daniel svarar när kungen ropar och frågar. Då står det så här: då svarade Daniel kungen: må kungen leva för evigt. Min Gud har sänt sin ängel och stängt lejonens skap så att de inte skadat mig. För jag är utan skuld inför honom och jag har inte heller gjort något fel mot dig, o konung. Det är vers 21-22. Han säger att Gud har sänt sin ängel. Och det är också en parallell till Jesu uppståndelse. Då det var änglar som steg ner för att ta bort stenen framför graven. Och som också talade till de kvinnorna som hade kommit dit om att Jesus var uppstånden. Men bortsett från det så tycker jag att Daniel är väldigt pedagogisk i den här situationen. Han säger: lejonen har inte skadat mig, för jag är utan skuld inför Gud och jag har heller inte gjort något fel mot dig, o konung. Så David åberopar sin skuldfrihet som anledning till att han har bevarats. Och det påminner oss naturligtvis om Jesus som Gud uppväckte från de döda. Eftersom, som Bibeln säger i Jesaja bok, han inte hade gjort någon synd och svek inte fanns i hans mun. Men det finns naturligtvis en underliggande tydlig pedagogik här också. Därför att Daniel skrev det här till sin samtid, till fångarna i Babylon och till de som återvände hem från fångenskapen till Jerusalem. Och det var det här folket som stod i fara för att åter en gång hamna i problem därför att man förlorade sin trofasthet till Gud. Det känns nästan som att Daniel gör ett sånt här grepp som man ser i en del filmer där skådespelaren helt plötsligt gör en sån här fourth wall break som de kallar det. Alltså bryter den fjärde muren när skådespelaren plötsligt vänder sig till kameran och talar direkt till publiken. Det är lite så Daniel gör här. Det är nästan som att han vänder sig till oss och säger: ja, kära läsare, Varför tror du att Gud bevarade mig i lejongropen? Jo, det gjorde han därför att jag inte har svikit honom och heller inte svikit människor. Det är möjligt att leva på det sättet och sån är Gud. Han sviker oss inte när vi är trofasta. Han bevarar. Det är som att Daniel vänder sig till oss med de här orden och den här uppmuntran och den här allvarliga kallelsen till att leva ett trofast liv. På samma sätt som han gjorde det, men först och främst naturligtvis på samma sätt som Jesus också gjorde det. Och innan vi går vidare med de sista verserna så måste vi se lite på det här temat som handlar om att bevaras igenom döden. Både i berättelsen om Sadrak, Mesak och Abednego och i berättelsen här om Daniel i lejongropen så bevarar Gud igenom den säkra döden. I båda berättelserna så är Guds ängel med. Och i båda berättelserna så blir de här gudsmännen bekräftade och räddade av Gud. Och det är intressant därför att på den här tiden, alltså Daniels tid, så växte det fram en förkunnelse och en förståelse som handlade om just uppståndelsen från de döda. Och det kan låta märkligt även för den som är en van bibelläsare, för man tänker att ja, men hoppet om uppståndelse, det har väl alltid funnits. Och svaret på det är faktiskt både ja och nej. Daniel är ju en av de senare, alltså rent kronologiskt senare skrifterna i Gamla testamentet. Om man läser de tidigare som pre-exilens profeter eller Mose eller många av salmen och så vidare, så talas det väldigt lite om uppståndelse från döden eller kroppens uppståndelse ifrån döden. Det talas ofta om att Gud bevarar från döden, men inte så mycket om vad som sker efter döden. Det finns psalmer som antyder och talar lite enkelt om ett liv efter döden, men stort sett så handlar den tidiga judiska teologin om att bli räddad från döden och att få del av det utlovade landet som är Israels land. Men det hände någonting under fångenskapen i Babylon och tiden efter den här fångenskapen. Det som hände var att judarna, de blev så illa behandlade och förtryckta under långa tider av de här olika rikena, Babylon, Persien, Grekland, det Seleukidiska riket, Romarriket och så vidare. Judarna blev så illa behandlade att man började tala om ett ytterligare hopp. Alltså att det fanns ett hopp även för dem som dog. För vad skulle ske med de gudfruktiga människorna som dog under förtryckares händer? Är slutet bara att de kommer besegras och sen är allting färdigt? Ska Gud bara överlåta deras liv i deras fienders händer utan att de har någon framtid? Det fanns ju många trofasta människor som aldrig såg liksom frukten av sin trofasthet. Och i ljuset av de frågorna som folk ställer sig så börjar Daniels bok utforska hur Gud beskyddar inte bara ifrån döden men också genom döden. Så på det viset och billigt talat så kan man säga att Sadrak, Mesak och Abednego i berättelsen om eldugnen och Daniel i berättelsen om lejongropen gick genom döden och uppstod igen från döden därigenom. Och i slutet av Daniels bok som vi naturligtvis ska komma tillbaka till i det sista kapitlet, några av de sista verserna där, så står en av de allra tydligaste och kanske mest framträdande verser som handlar om uppståndelsen i hela Gamla testamentet. Där står det i det 12:e kapitlet, som sagt vi ska komma tillbaka till det, men jag vill bara nämna det, att det står där om en man klädd i linnekläder som talar till Daniel, och i den allra sista versen i Daniels bok så står det: men gå du bort tills slutet kommer, sedan du har vilat ska du uppstå och få din lott vid dagarnas slut. Som sagt, vi ska naturligtvis komma tillbaka till det här. Men en av de stora teman som går genom hela Daniels bok är just det här utforskandet och talet om uppståndelsen. Att gå igenom eldugnen, att gå igenom lejongropen att gå igenom graven och komma ut som segrande på den andra sidan. Och det här, det är ett hopp som växer sig ännu starkare och starkare. Bland annat under Maccabeertiden, om man läser de här apokryfiska böckerna, Maccabeerböckerna, så står det där en hel del om det här hoppet om uppståndelse. Och det sker ju några hundra år efter Daniel, men det är det som Daniel då profeterar om. Och nu ska vi läsa då det sista stycket här i Daniel kapitel 6, den sista verserna. Det står det så här i den 23 versen först. Då blev kungen mycket glad och befallde att man skulle ta upp Daniel ur gropen. När han hade tagits upp kunde man inte se någon skada på honom eftersom han hade litat på sin Gud. Och än en gång, det är en liten anmärkning i texten här som en slags pedagogisk vinkning till läsaren. Daniel var oskadad eftersom han hade litat på sin Gud. Underförstått, du kan också få gå oskadad genom saker och ting om du litar på Gud. Och sen så fortsätter han så här, de sista verserna här från den 24, så står det: sen lät kungen hämta männen som hade anklagat Daniel, och han lät kasta dem i lejongropen med deras barn och hustrur. Innan de ens hade nått botten i gropen överfall lejonen dem och krossade alla deras ben. Därefter lät kung Darius skriva till alla folk och stammar och språk som fanns över hela jorden: jag önskar er fred och framgång. Härmed befaller jag att man inom mitt rikes område ska bäva och frukta för Daniels Gud. Han är den levande guden som består för evigt. Hans rike kan inte förgöras. Hans välde har inget slut. Han befriar och räddar. Han gör tecken och under i himlen och på jorden. Och han har befriat Daniel ur lejonens våld. Och denne Daniel steg i ära och makt under Darius regering, det vill säga under persen Koresh regering. Så, och det här är då Daniel kapitel 6, vers 24-28. Och vi kan se här att historien, den upprepar sig. När Daniel tydde Nebukadnessars dröm i kapitel 2, så började det med att Nebukadnessar ville döda Daniel tillsammans med de andra vismännen. Och så slutade det med att Nebukadnessar hotade att döda alla som talade emot Daniel. I kapitel 3 började det med att Sadrak, Mesak och Abednego hotades att dödas. Men än en gång så slutade det med att Nebukadnessar sa att alla de som talade emot Sadrak och Mesak och Abednegos gud skulle dödas. Och nu är det Darius som först, om än motvilligt, vill döda Daniel. Men det slutar med att de som hade satt Daniel i denna situation kastas i lejongropen. Det är så mycket död och hot om död i den här situationen. Och jag måste säga, jag tycker att det är ett dilemma. För hur ska man förstå det här? Alltså, å ena sidan kan man säga att det är den ogudaktiga kungen som gör sina ogudaktiga saker. Gud sa inte att han skulle kasta varken Daniel eller hans motståndare i ugnen eller lejongropen. Men ändå så är det här ett mönster som upprepas, som jag sagt, gång på gång. Så det verkar som att det är en del av den sedelärande historien. De som ville döda blir till de som dör. Det finns en slags rättvisa där. Och det finns ett tema som går genom hela Bibeln om hur Gud bevarar de trofasta, men att de som sprider död och förödelse och kaos runt omkring sig kommer få uppleva den döden och den förödelsen och det kaoset. Och det här är en mönster som man ser många gånger i psalmernas bok också, där psalmisterna ofta upplever att de förtrycks av människor omkring sig. Det står om fienden, om syndare, om förtryckare och så vidare. Men så ber David eller någon av de andra psalmisterna att Gud ska vända deras förbannelse emot dem. I Uppenbarelsebokens 11 kapitel så sägs det att Gud ska förstöra dem som förstör jorden. Deras destruktivitet ska liksom vändas emot dem helt enkelt. Och det är det som Gud gör när han låter människor gå mot sitt fördärv. Så hur ska man förstå den här delen av Daniels bok? Hur ska man förstå det som vi har läst här idag och det här kapitlet? Jag tror att dels så handlar det om att förstå och erkänna Guds suveränitet i alla situationer. Gud är härskaren, Gud är den största. Dels handlar det också om att finna tröst i det faktum att Gud inte låter vare sig de gudlösa stå ostraffade och heller inte att han lämnar sina trofasta i sticket. Gud är rättfärdig även om det inte kan se ut, eller även om det kan se ut som att han inte är det för oss idag. Så Guds rättfärdighet, det är naturligtvis ett enormt hopp för alla oss. Utan den här rättfärdigheten så hade vi haft en Gud utan moralisk kompass. Men nu har vi en Gud som är god. Och det är verkligen trösterikt. Men för oss som är syndare så uppenbarar det naturligtvis också att vi är i behov av förlåtelse för vårt eget förtryck av andra människor. Vi behöver befrielse från synd. Och den befrielsen, den finner vi i evangelium om Jesus Kristus. Han som är Herre över alla ting. Han är den som förklarar, som Romarbrevet säger, de ogudaktiga för rättfärdiga. Och det är den heliga ande som befriar oss från den natur som förgör oss och ger oss den natur som kan vara till behag för Gud. Så jag hoppas verkligen att det här programmet har varit av intresse för dig som har lyssnat, och nästa gång så ska vi komma in på kapitel 7 som kanske är ett av de viktigaste och mest avslöjande kapitlen i hela Daniels bok. Väl mött då! Vi ska avsluta den här podcasten med att lyssna på sången Stor är din trofasthet av Kristina Imsen. Ska bara nämna att du har lyssnat på Maranata podcast, och vill du komma i kontakt med Maranata församlingen så gör du det enklast via e-post info@maranata.se eller telefon 070 201 60 20. Sprid Guds välsignelse till alla och på återhörande.
Min Gud och Fader, växlingens skugga ej finnes hos dig. Evig din kärlek är, ditt verk dig vittne bär. efter